Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Välkomna tillbaka till Health for Wealth andra säsong, avsnitt 11. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Och jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter.
Äntligen så är vi tillbaka efter ett långt sommaruppehåll och vi är jättepeppade inför den här hösten och de avsnitt som vi har framför oss. För det här kommer bli en spännande höst, det kan vi säga redan nu.
Ja, och tack för den fina feedback som ni har fått. Vi är väldigt glada för det och många av er verkar tycka att vi fyller ett tomrum. Och det gör oss både glada och inspirerade att jobba vidare.
Verkligen. Och idag så startar alltså säsong 2 och det gör vi med ett lite hittills i alla fall annorlunda avsnitt. Vi tänkte prata mål, motivation och människor.
Boel. Ja, och vi tror att det här passar bra som ett tema nu på hösten. Många ska tillbaka till rutiner, nya och gamla utmaningar, maningar. Man kanske har satt mål som man har svårt att nå eller man skulle önska att man tog sig tid att göra det. Det handlar om att få ihop det berömda livspusslet men också lite annat kopplat till jobb och hälsa. Och då visste vi nästan direkt vem vi ville bjuda in. Sofie Lantto. Välkommen Sofie.
Tack.
Ja, välkommen Sofie. Och du får förstås börja med att presentera dig själv.
Det svåraste alltid. Men det beror ju alltid på när man frågar. Ofta brukar jag bara säga att jag är en tvåbarnsmamma som bor i förorten. Och så lyssnar jag lite mer. Vad vill folk veta om mig? Men jag misstänker att jag är här för att jag jobbar heltid som art director. Och kör massa triathlon. Alltså jag simmar och cyklar och springer. Så jag har gjort 13 Ironmans. Och ja, det är väl lite sånt vi ska prata om. Jag hoppar lite fallskärm och gör massa roligt. Ni får fråga på helt enkelt. Mm.
Och vi måste ju nämna då att så sent som i lördags. Så gjorde du ditt Ironman nummer
13.
Det är ganska häftigt. Ja, det är ganska häftigt. Det är ganska häftigt. Ja. Och det gick bra, förstår vi.
Ja. Alltså, jag är sur för tiden. Okay. Något annat vore en lögn att säga. Ja. Men jag har lovat mig själv att aldrig vara sur över att gå i mål. Alltså, det är inte en dålig dag när man går i mål och någon skriker Sofie, you're an Ironman. Jag menar, på riktigt. Det finns annat som är lite viktigare. Men jag var lite sur. Ja.
Och vill man veta mer varför du var sur, för ska inte för mycket, då kan man läsa det på din blogg som heter lantolife.se, eller hur?
Ja.
För där står det en race report om den dagen.
Ja. Mm. Mm. Ja, det är en ovanlig race report i bemärkelsen att jag går omkring och surar lite grann. Och brukar säga race with a smile, jag känner fan det här är, det var 2015, nu är det race with a grin. Jag var lite sur, fick punktering och var sur, men nog om det. Ja. Mm. Läs.
Ja, men den är en ganska bra intro till dig i det här sammanhanget tycker jag. För ja, men just det här att du är lite känd för det, att det är mycket glädje, sprider mycket glädje. Och du motiverar människor till att sätta mål. Men som jag tycker du är väldigt bra på att också betona att det kanske inte är målen i sig som är det viktigaste. Och jag vet att din blogg, brukar man prata om hur många läsare man har eller är sånt hemligt? Eller?
Det är inte ett dugg hemligt, men jag har ingen större koll.
Nej.
Faktiskt. Mm. Men jag vet att jag har ungefär 1000 läsare om dagen. Och ibland undrar jag var de går in där och läser, eftersom jag inte uppdaterar varje dag. Men jag är väldigt glad åt det.
Mm. Ja. Och vi känner varandra sedan tidigare. Vi har faktiskt hoppat fallskärm ihop och tävlat i det till och med. Och jag minns när du startade det här och på något sätt kanske inte förväntade dig att få den här rätt enorma responsen ändå utifrån dina målsättningar. Så vad hade du för mål när du startade bloggen Lantolife?
Jag går ju väldigt mycket på så här, vad har jag lust med, och så ska det inte vara så himla svårt, för jag kan bli tokig på att alla ska säga, ja, det är så lång startsträcka, utan jag bara gör. Det kan man nog se genomgående genom hela mitt liv. Man bara, har jag lust med det här, ja, men då testar vi, leder det någonstans så är väl det härligt, och leder det ingenstans så var väl det ingen fara med det. Och så var det med Lantolife också. För jag satt och var irriterad på våran webbmaster, förlåt Björn, som tyckte att det här med WordPress var inte något att ha. Då tänkte jag, hur svårt kan det vara? Så jag satte mig ner och bara lärde mig och så startade den och tänkte att det är ett sätt att lära mig WordPress. Och det gjorde jag. Och så råkade triathlon då explodera som sport för att Lisa Nordén tog en OS-medalj och sådär.
Vilket så år är det här?
Jag startade 2010.
Mm.
Ja. Ja, så att plötsligt hade jag jättemånga läsare och så går, ja, de verkar gå igång på att jag gör mina triathlon. Och så blandade jag upp det med lite familj och annat. Jag valde att döpa den till Lantolife just för att kunna prata om allt. Inte mitt bästa triathlon.se.
Ja. Mm. Men jag tänker att, känner du det? Att det blir ju ändå att man kan, varje inlägg handlar ju inte om att du går i mål på en Ironman. Utan ibland är det ju det här är min glamorösa matlåda. Och lite sådär, att folk kan relatera till dig. Därför att du lever ju också ett, liksom, nya citationstecken, ett vanligt liksom, alltså svenskt liv med pendling och matlådor just och få ihop liksom livspusslet. Och hur känner du att du får mycket respons på den biten? Liksom att du visar att det är möjligt. Nu fiskar jag efter ett ja.
Jag får så lust att säga nej. Så här lite norrländskt och bara vara tyst. Nej, jag får jättemycket respons. Och jag tror det är det att jag är otroligt vanlig. Alltså jag är ju verkligen så här, jag går till mitt jobb. Och jag har mina två barn. Jag lämnar dem på skolan och hämtar dem. Och ja, friidrottsmorsa och basketmamma och allt däremellan. Och sen så kör jag de här Ironmansen och massa annat roligt som hoppar fallskärm och så. Och det gör nog att när jag skriver ett inlägg om familjelivet eller om tacksamhet eller att leva för fan, en så klassisk Sofie-rubrik, att man bara ska leva, sluta gå omkring och klaga och så, utan bara gör något kul.
Mm.
Så är det många som liksom hittar, för de kan känna igen sig i det. Och då tar de till sig det. Och så sprids det för att även, ursäkta klyschan, men annars blir det ofta så här, kvinnor, de skickar vidare kvinnor så andra bloggar och män skickar vidare. Men jag har jättemånga killar som läser, och det hör nu ihop med att många är imponerade av att jag gjort en Ironman, och de har hamnat där för att de sökt information om swimrun, alltså när man simmar och springer ö till ö, eller Ironmans och så. Och så bara, plötsligt skriver jag om så här, tänker jag när det gäller barn och familj, och så tycker de så här, ja, men hon är nog ganska vettig.
Mm.
Eller inte.
Mm.
Ja.
Mm. Din vanlighet, jag förstår vad du menar och du säger förortsmamma och sådär, vill jag ju bestrida lite grann, för jag tror något ganska unikt du har, och det är väl det du sprider också, det är den här förmågan att kunna säga som du säger, ja, men om jag vill prova att göra något, då gör jag det bara. Alltså att ha sänkt trösklarna på något sätt, och har du alltid varit sån?
Alltid, alltså ja.
Mm.
Fallskärmshoppningen var ju en sån grej att jag tyckte jag drömde om. Jag hade en dröm om att när någon jagar mig drömmen så hoppar jag upp och så simmar jag. Tänkte jag så, måste ju kolla liksom, hur svårt kan det vara? Och anmälde mig till en fallskärmskurs. Och det är samma med, ja, nyligen så funderade jag så, ja, men vad vill jag göra mer? Vad tycker jag är roligt? Ja, men det här med bröllopsfoto tycker jag är kul. Och då är det många som tycker att det är enormt stort steg. Det kan man bara inte bli en bröllopsfotograf. Och jag kände så, ja, vi testar väl. Så jag gick en bröllopsfotograferingskurs. Och sen så bara tiggde jag och bedde alla vänner som skulle gifta sig om att jag skulle få fota deras bröllop. Och det fick man ju.
Mm-hmm.
Och så plötsligt så jobbade jag lite grann som bröllopsfotograf. Och jag menar bara att det är inte så himla svårt. Gör det inte så svårt. Alltså, det är som att många måste ha en hel plan. Man ska säga upp sig från jobbet och skriva en bok. Nej, det behöver man inte göra. Jag har en kompis som precis har på väg att ge ut sin andra bok. Som man har skrivit på tåget från Österskär till Östra. Alltså inte Stockholm, det tar 30 minuter. Men den har han suttit med varje dag liksom under ett år. Och jag tycker det är så himla häftigt. Det gör mig inspirerad att jag säger, fan, ja,
Men kanske är det då att folk längtar efter att våga lite mer. Och då vill man läsa sånt här, för då ser man att jag jäklar. Alltså hon gjorde det liksom. Och så hittar man inspiration till att våga själv, tänker jag.
Mm.
För ja, så brukar det vara. Att kanske att folk liksom, ja men jag törs inte och jag kan inte och jag kan inte. Men får man lite liksom kvitton på att folk faktiskt har vågat och man kan relatera till att du kommer inte hit från en annan planet utan du kommer härifrån och du har liksom lyckats göra massa häftiga grejer, så får man inspiration. Och det är sånt folk vill läsa och ändå kan relatera till.
Mm. Mm. Det är jättehäftigt just det här med Ironman, att första gången man ställde sig där, då var vi 600 startande i Kalmar. Och nu har det liksom bara, nu är vi över 3000, loppet fylls upp i Kalmar bara på några veckor. Och det är, alltså det finns ju elit, men det finns ju jättemånga som mig, alltså helt vanliga människor. För man inser att om man klarar han och hon och han och hon, då går det nog kanske i alla fall. Och det gör det ju.
Mm.
Så har man väl tagit det steget, då blir ganska många andra steg i livet. Ja, det blir inte så hög tröskel.
Det där kan vi översätta till arbetslivet också. Jag tänker att man kanske känner sig låst i sin roll eller ja, vill prova någonting, som du säger, är WordPress så svårt eller inte. Det kan ju vara något så väldigt praktiskt eller ta ett till kliv i utvecklingen. Och då undrar jag, för nu när du beskriver din relation till målsättande så låter det som att du tar det steg för steg. Är det en viktig del, tycker du, i att liksom närma sig ett mål på ett bra sätt?
Oh ja.
Ja, och hur ska man tänka då? För man kanske kan bli väldigt rädd också för, ja, det finns massa som är jätteduktiga. Varför ska jag?
Ja, men jag har märkt att jag mår som bäst när jag har enorma härliga mål som nästan känns omöjliga. Och så ska jag ha lite små mål på vägen som inte alls behöver vara relaterade till det här stora målet. Men bara saker som gör att jag mår bra. Och sen måste jag ha min bas, liksom, att man har de här tre sakerna som... Min bas, när jag säger min bas så menar jag min familj och mitt arbetsliv och liksom min vanliga vardag. Att den ska ju funka i första hand och sen bygger vi på med de här härliga målen. Men ja, jag, absolut. Att bygga steg för steg, men inte ta det så himla allvarligt. Utan bara så här, okej, ja men nu ska jag göra en Ironman eftersom ni är inne på det. Ja men vad behöver jag göra? Jag behöver simma, behöver cykla, behöver springa. Vad behöver jag då? Så gör så enkla listor med så här, ja men vad är hindren och vad är drivet? Liksom, vad, ja, jag behöver ju kanske en cykel då, vore ju väldigt bra att ha. Om jag ska cykla, ska jag låna en, ska jag köpa en? Alltså, vilka har jag i mitt nätverk? Alla mina kompisar som faktiskt kan det här. Och så bara frågar man och frågar och frågar. Och så brukar det där lösa sig. Det finns ju någon liten magi där ute i världen som skickar fram det man behöver, tycker jag. Utan att bli för flummig så tycker jag att det är så. Att när man väl börjar titta efter något så finns det ju där.
Jag kan tänka, nu när du pratar så tänker jag att det är nog många som har omedvetna mål med väldigt mycket. Alltså mål med familjelivet. Mål med hur vardagen ska se ut. Alltså som man inte direkt har uttalat som så här, och vad ska jag göra för att uppnå det? Utan bara så här förväntan på sig själv. Det ska vara rent hemma, man ska hinna med ditten och datten. Som liksom nästan hindrar en från att sätta sig ner och sikta mot stjärnorna. För jag håller med att liksom... Jag är lite likadan, jag gillar att ha ett mål som liksom kittlar och det är nästan så att det ligger långt bort. Det är mer en vision just nu. Men sen har jag små delmål som bara ligger och rullar på. Och sen vissa saker får man liksom bara, okej, det här kan inte jag ha ett prestationsmål kopplat till. För att det går inte, det kan inte vara perfekt hemma och sådär. Tycker du att man, kan man klara sig utan mål?
Absolut.
Alltså det,
ja, absolut kan man klara sig utan mål, men det, du är ju inne på en grej som jag tror många har omedvetna mål. Och är det mål som gör dig glad, alltså någonting som får dig att le, eller är det mål som gör dig stressad? Alltså man måste ju väga de här emot sig. Och jag tycker det är väldigt viktigt att ha mål som gör dig glad, såklart. Annars finns det ingen vits med de där målen. Och sen får man fundera. Som i morse så hade jag en lång så här, att göra lista och tänkte så här, nu har jag allt det här att göra. Jag kan ju börja städa hela mitt hus och min arbetsplats och så betar jag av allting. Eller så gör jag det här som leder mig till mitt stora mål. Alltså vad av allt det här på listan gör att jag kommer närmare det där som kittlar. Och så tar man det först och sen så betar man av allt annat. Men det är många som hamnar i det här att de ska beta av alla vardagsgrejer. Och tar man bara och dammsuger varje dag så kommer du aldrig nå det stora målet. Utan man måste liksom bara släppa. Och inse så här, vad gör jag idag som leder mig närmare? Nu blir det så här, halleluja. Men det är ju verkligen så att du behöver fundera över ditt, vad vill du? Och sen tar du ett steg ditåt hela tiden. Och ibland är det ju så små steg som att googla det där som kittlar i magen. Mm. Och ta anmäla sig till en kurs eller bara ta reda på något. Och det är det jag menar, att det inte behöver vara så svårt.
kanske just så här i slutet av augusti, där vi är just nu, början september, en liten inventering på vad man har för förväntningar på sig själv. Och liksom, ja men jag förväntar mig att det ska vara så här och så här. Och så titta på det och så här, är det här egentligen dit jag vill? Är det viktigt för mig? Är det ett mål? Eller är målet inte ens med här? Utan som du säger, jag håller på och dammsuger så jag kommer inte ens utanför dörren. Och sen, ja, få plocka bort helt enkelt. Och liksom när man faller i att, men gud, nu var det ju dammigt hemma igen. Ja, fast jag har varit ute och sprungit, så att det gör ingenting, för jag är liksom på väg mot mitt mål. Kanske, ja, kanske något sånt. Liksom, mm, att man, för det är lätt att bara liksom plocka på sig mer krav.
Och jag är så utvärderande människa i allt från hur jag är som ledare till hur jag gör en Ironman. Att jag utvärderar och sen släpper jag det lite grann. Vad kan jag göra åt det här och så släpper jag det sen. Men framförallt på hösten och så kanske januari så brukar jag, och alltid när jag föreläser så brukar man få fylla i så här, det här är min vardag, alltså 24 timmar, verkligen, hur mycket sover, hur mycket lägger du på att äta frukost och krama dina barn, vad det nu må vara. Och sen så skriver du upp din perfekta dag, alltså din drömdag, och sen försöker man synka de där listorna, och det är, jag tycker man ska göra det då och bara så här, ha, men hur vill jag egentligen leva? Vad är det som jag ger mig energi? Vad är det som är roligt i mitt liv? Vad gör att jag vaknar glad? Och så försöka hitta mer av det. Mm. Och stämmer de här inte alls överens, då måste man ju göra någonting åt det.
Mm.
Och stämmer de perfekt, då är det ju bara att njuta vidare. Liksom.
Mm.
Att man hittar den vardagen, att få den att funka. Och sen kan man sätta upp de där stora målen också. Men...
Mm. Har någon blivit provocerad någon gång av att... För jag menar, det är ju väldigt inspirerande och liksom... Ja, vad heter det? Man går igång på att du får det låta så enkelt. Men det kan ju också göra folk arga, tänker jag. Är det någon ibland på den där föredrag som ställer sig upp och säger, det är så lätt, jag är ensamstående, jag måste dammsuga också. Eller så här.
Inte så att de har ställt sig upp, men det är folk som blir provocerade. Och, nu måste jag säga, jag har väldigt snälla läsare. Men då så dyker det upp nästan alltid en anonym kommentar. På ofta så här feministiska, som jag egentligen tycker inte, det är inte feministiskt. Det är bara så här, du är man, jag är kvinna, vi är människor, är det viktiga liksom. Jag tycker att jag skriver, i min värld så är det så att alla människor är lika värda. Jag tycker det är en självklarhet. Men det är någon som blir provocerad. Ja, så det kan vara allt från, du tycker det är så himla lätt. Mm. Men det är där också jag känner att jag älskar att bli äldre. Gud vad jag älskar att bli äldre. Mm. I den bemärkelsen att när jag var 22 och gick omkring och tyckte att det är inte så svårt, bara gör. Mm. Så här. Då tyckte jag, ja, du är så ung och du har ingen, jag behöver inte ta någon ansvar, du behöver inte dra in hem pengar till familjen. Men när man är 42 år, har sitt jobb, man har sina två barn och sin familj, så är det lättare att stå rak i ryggen och säga att ja, det här är vad jag tycker är viktigt och jag lever så här och får det att fungera. Sen är det inte det rätt för någon annan, det är bara rätt för mig. Och det är väl det som är, jag försöker få fram också, att vissa dagar vaknar man och tycker att allt är bara skit. Att man berättar det också då och då.
Mm.
Men ja... Sen är det vissa som, nu kommer jag tillbaka från och har varit borta från redaktionen. Jag jobbar som art director på två tidningar. Och så säger de, mina kollegor som inte gör samma sak, men de säger så här, oh, gud, du har bara tränat hela sommaren och haft det underbart. Det har vi sett på Instagram. Och jag bara, ja, fast så är ju inte verkligheten.
Mm.
Men jag väljer att, jag lägger ju inte ut så här. Här sitter jag vid mitt skrivbord 16 timmar den här dagen. Och det är ju många anledningar. Dels så är jag noll intresserad av att själv följa människor som visar upp skitiga barnblöjor och sina fula frukostar. Jag förstår att vissa älskar det, men jag går inte igång på det. Jag vill på något vis vill ha mer av något i mitt liv. Då försöker jag se mer av det också. Och det är mitt Instagramkonto ska vara det. Det här är det jag vill leva. Och det är inget ljug, det är jag och det är jag på bilderna, men jag väljer att inte lägga upp den fula frukosten. Eller när jag stod och skrek och sa att Elis är min 9-åring. Du får välja mellan att lägga från dig telefonen och hjälpa mig att laga mat. Eller så går du på friidrotten. Ja, men det är väl inget stolt stund i mitt liv att jag blir så arg. Så att, bara för att man där och då behöver hela familjen mat. Och så står man. Men, jag vet inte, det är som att... Alla är ju människor. Jag tycker det är konstigt att vi plötsligt så ska jag vara en förebild för alla andra. Alla måste förstå att alla har 24 timmar om dygnet och lever ett vanligt liv. Det behöver inte man visa upp. Det är precis som jag, förlåt nu går jag igång här. Men ja, precis som jag kan visa tokig över så människor. Man är olika. Men jag skulle aldrig så här skicka 100 kärlekshälsningar åt min man på Facebook. För jag tycker så här, men herregud, han ligger ju bredvid mig här förhoppningsvis. Och jag säger åt honom att jag älskar honom. Då behöver jag inte berätta det för resten av världen. Det viktiga är att han vet det.
Mm.
Så att man är ju olika.
Mm. Jag tänkte på det där du säger att du inte vill lägga upp bilden på den fula frukosten. Och det är ju helt okej att göra det. Men vi kan ju smyga in också att du är en väldigt duktig fotograf. Du har sagt att du är bröllopsfotograf. Men så att spana in Sofies sociala medier. Så det är mycket ögongodis. Och det är ju också en del av det som är inspirerande.
Mm, jag förstår.
Jag förstår att du väljer det estetiska. Mm.
Men nu var vi inne lite på just livspusslet och att man kanske inte visar, som du säger, när man pusslar som värst eller bäst eller sämst ibland. Sådär. Men och livspusslet, det är jättemånga som vänder sig mot det ordet och tycker att det är fel. Och jag har lite svårt att ersätta det, för att jag kan verkligen bara, när man liksom håller på med sin kalender eller pusslar ihop sin vecka, så är det ett pussel och det är ens liv. Och det är bitar som man vill ha in och vissa måste få plats och vissa får man liksom prioritera bort. Men vi måste alla pussla. Och hur ser du på pusslandet liksom, för att man inte ska må dåligt över det? Eftersom vi får utgå ifrån att det är oftast mer som man vill ha in än vad det finns timmar till av de här 24.
Jag ställer mig till pusslet. Mm. Nej, men för det första så tycker jag man ska utvärdera. Mm. Nej, men så här, vad är viktigt på riktigt? Alltså vad är det vi behöver få in i den här kalendern? Och nu har vi ju försökt göra så, jag och min sambo som inte alls har varit planerande under vårt liv, har ju börjat planera sedan vi fick barn. Så att vi sätter oss på söndag och går igenom så här, vad har barnen för aktiviteter, vad har han och vad har jag för saker som är viktiga. Och sen efter det så pusslar jag in, i mitt fall då, min träning. Måste den ske på morgonen eller på mitt på dagen eller på kvällen? Och vad är viktigt där att få in? Och sen tycker jag det är jätteviktigt, saker händer. Och då är det viktigt, det är viktigt att påminna sig, vad är viktigt på riktigt? Ja, om en av mina barn blir sjuk och jag behöver vara hemma och jag inte får till min träning, ja, men det är väl bara släppa. Det är inte som att världen kommer gå under för det. Det viktigaste är ju att jag är där för han eller hon. Att man hela tiden går tillbaka till ryggmärgen där och funderar. Är det här? Det här jag blir arg över nu, är det viktigt? Nej, egentligen inte. Och så försöker man. Men också komma ihåg att du är lika viktig som dina barn eller som din sambo. För många kvinnor som jag pratar med, de har ju så här att de ställer sig bakom. Och först så kommer barnen och mannen och sen lägger du in dina grejer. Ja, men du är lika viktig. Så din tid ska också prioriteras. Mm. Precis lika mycket som andra. Och där gäller det att berätta vad du vill. Mm. Många de liksom håller tillbaka och vill inte så här, ja, jag skulle egentligen vilja träna på tisdagar. Ja, men om det är något du vill, då ska du ju säga det. Och då kommer det förmodligen kunna ske.
Och där kan man ju vara lite kortsiktig och långsiktig. För ibland kan det vara så att, ja, men just idag så backar jag från träningen för att det var viktigare att till exempel jobba över eller någonting annat. Men vänta nu har jag backat från det alldeles för länge. Då kan det ju behöva större liksom förändringar. Ibland kan det ju bara vara liksom stuva om i schemat. Och där tror jag också att det är lätt att tiden rinner iväg. Och sen så ser man tillbaka och tänker, men jag hade ju velat, man blir lite bitter. För man bara, jag hade ju velat göra det här. Så ser man att, ja, men jag hade faktiskt behövt göra en större förändring för att få till det. Om jag tycker att det är viktigt att träna och jag tror lite naivt att jag ska komma iväg och göra det eftermiddagen på vardagskvällarna och det aldrig händer, då kanske det är så här, okej, då får jag försöka stuva in det någon annanstans liksom. Men att man, som du säger, om man prioriterar och har klart för sig vad som är viktigast i livet, då kan man alltid falla tillbaka till det när det kör ihop sig. Och jag säger verkligen när det kör ihop sig, för det kör ju alltid ihop sig på olika sätt liksom.
Och jag tänkte på, men återigen, att i din blogg och när du föreläser och så är det ju ja, det här som får folk och som får att hända något i folk. Det här mjuka, vi ska inte säga mjuka. Nej, vi ska säga kvalitativa.
Kvalitativa
Sofie. Som du hanterar i din blogg. Det brukar du ibland lyfta fram med någonting väldigt hårt och väldigt tydligt. Döden.
Ja.
Ja. Hur är ditt förhållande till döden? Ja,
det är ju väldigt fint faktiskt. Nej, men jag brukar säga och skriva att jag är lite besatt av döden och alltid har varit. Och jag vet inte riktigt varför. Många tror att det är genom hoppningen att man faktiskt har varit med om att folk har skadat sig eller de facto dött. Men det har också varit vänner som har dött i cancer när man var liten och även nu så är folk som är väldigt sjuka. Att man promenerar runt i sitt liv och tycker att ja, det här livspusslet är jättejobbigt. Men det är viktigt att påminna sig om att det kan vara slut om en sekund. Man behöver inte gå omkring och vara drastisk varje dag. Men det är jätteviktigt att tänka på att det är bara en tid, förmodligen, vi vet ju inte. Men det är ju en tidsbegränsad. Och förut så gick jag omkring som en stor klyscha och sa att jag vill leva varje dag som att jag var lycklig om jag dör imorgon, så ska jag vara nöjd med den här dagen. Lite det sitter ju fortfarande i mig att jag verkligen tänker så. Ja, men om jag nu har den här dagen, vad ska jag göra av den? Mm. Och förut så gick jag runt och frågade alla, så, ja, men om du skulle dö imorgon, vad skulle du göra idag då? Och ingen, på riktigt, det är ju ingen som pratar om sin bil eller sina prylar eller sitt jätteviktiga jobb. Förlåt att ni har ju nu en jobbpodd här. Men, ja, men det är ju människor man alltid kommer tillbaka till. Alltså man vill umgås med människor man älskar. Så är det ju faktiskt. Jag har inte hört hittills någon och jag frågar ju tusen människor om det här. Så tillbaka till det viktigt på riktigt. Jag tycker inte man bara ska sitta hemma och kramas. Då skulle jag inte göra det jag gör. Men att man har det i ryggen, att man vet att det här är ju det som är viktigt. Och så backar man då och verkligen så här, tar hand om dem och berättar att man älskar dem. Inte bara på Facebook, utan på riktigt också.
Men då kommer vi så här lite som jag kallar för inventering och du kallar för utvärdering. Att man kommer till att har man inventerat eller utvärderat vad det är som är viktigt i livet, då kan man ha det här memento mori, alltså glöm inte döden, med sig som ett verktyg. Där man liksom vet att jag har reflekterat och funderat över, så att jag vet att de bitarna jag har stoppat in i mitt livspussel och de mål jag har satt, det är sånt som är betydelsefullt för mig även om livet tar slut imorgon. Alltså lite så. Och sen kan ju inte varje dag som du säger kan ju inte vara perfekt. Men man vet att så här, jag har stoppat in de bitarna som faktiskt, när jag tittar tillbaka på mitt liv, var viktiga för mig. Utan att det blir, som du säger, det blir ingen klyscha och det är inte att vara melodramatisk heller. Att liksom så här, ja, vad skulle du göra om du dör imorgon? Men man kanske borde ställa sig den frågan lite då och då. Lite.
Jag är med dig, jag tycker ju det. På riktigt så.
Jag har ju varit med på ett föredrag där du delade ut ett papper där bland annat fanns ett sånt här kors som man brukar ha på begravnings- eller vad heter det, dödsannonser. Och det är ju en väldigt stark symbol och det händer ju massa saker i människor då. Är det något som du vill berätta om? Eller hur brukar folk se ut i ansiktet när de får de här bladen?
Man har ju alltid, jag har varit med om allt från att folk har börjat gråta och gått ut och kommer tillbaka och vi människor glömmer att vi ska dö. Det är rätt fantastiskt. Att det här som vi alla har gemensamt, det glömmer man bort. Och så tycker man att det är jobbigt att tänka på det. Jag tycker inte det är dugg jobbigt att tänka på döden. I bemärkelsen att jag ska dö. Däremot så att det påverkar andra i mitt fall just nu då, ens barn och så. För att inte krångla till det så. Jag tycker bara att man ska vara medveten om det och göra sitt bästa av sitt liv. Det är ju så. Jag vill verkligen varje kväll när jag går och lägger mig så vill jag känna så här, gud vad jag är nöjd med den här dagen. Jag har gått med rak rygg och varit ärlig och snäll. Det låter lite mesigt, men att man liksom, jag har gjort det jag kan av den här dagen och det var bra så. Och så somnar jag. Och då brukar man somna väldigt gott.
Mm. Det handlar mycket om att inte ta för givet att man har en massa dagar att bara gå och vara missnöjd. Utan liksom faktiskt göra någonting. Göra någonting bra varje dag. Och det är inte att vara präktig, utan det är faktiskt att, ja, det är den möjligheten vi har. Liksom. Men jag tror ju, alltså man vet ju jättemånga som har, det har hänt oftast någonting hemskt, någon i ens närhet har dött och man har fått det, men gud det där kunde varit jag. Och så har de gjort så här livsomvälvande liksom, saker. Men det behöver ju faktiskt inte komma till det, utan som du säger, om vi vågar ha med oss döden lite på axeln så här, som, ja jag har faktiskt inte hur lång tid som helst på mig, jag vet inte ens hur lång tid jag har. Vad är det då jag vill ägna min tid åt? Och som du säger, jag tror inte att alla behöver liksom säga upp sig heller, utan liksom det kan mycket väl vara, men jag trivs ju bra på mitt jobb. Man kanske ser på det på ett annat sätt, inte stressar upp sig över samma saker, vågar mer saker och ja,
faktiskt inte ta livet så allvarligt.
Nej,
för jag tycker ju skratt är en jätteviktig så här, ingrediens i mitt liv, i allas liv, att man, och även med målen, vi kommer tillbaka dit, men att det måste finnas en lust och en glädje i det jag har satt upp som mål.
Ja, för de målen som vi pratar om här, de är ju inte kopplade till exempel till att rädda livet på någon eller försörjning, utan det är ju mål som vi har tid att sätta när vi har liksom de här basala bitarna på plats. Och det är väl själva 17 om de då ska bringa mer ångest än liksom glädje. Och där har ju du verkligen lyckats, och det kommer igen till liksom med din blogg, att folk ser att det är väldigt glädjefyllda mål. Sen kan ju du vara jättearg över en Ironman, men har man kört 13 stycken, då har man ju satt en ribba för hur de ska vara. Och då är det klart att man kan liksom bli missnöjd, men det är fortfarande glädjen som tar lite startlinjen liksom, och känslan att få vara där. Och
Ja, jag tänker de mål vi sätter här, om man ska koppla till arbetslivet. Det kan ju vara just att våga kolla WordPress. Nej, men det kan vara att våga göra något när man är ledare fast man inte är säker på att det kommer gå bra.
Mm.
Och om man är medarbetare kan det vara att man vågar, för det finns ju en obalans där när man är anställd av någon. Att man vågar berätta om någonting som inte funkar bra till den som man är beroende av för sin försörjning. Och jag tänker att du verkar vara född med de här låga trösklarna, Sofie, att liksom, men vill jag något så gör jag det. Kanske en av nycklarna till att du är så framgångsrik att försöka sänka trösklar för andra är just det att zooma ut. För dödensnacket är ju lite det också, zooma ut och se vad är viktigt, som du sa då, och inte fastna i detaljerna.
Mm. Och att det inte blir så himla allvarligt då, för döden blir väldigt allvarlig istället.
Sofie, du nämnde förut att du pratar mycket om tacksamhet. Och det är något som jag gillar väldigt mycket. När jag läser din blogg så kanske jag inte läser alla race reports jättenoga, för jag håller inte på med triathlon. Men de här inläggen som handlar om människor och hur du känner och hur du hanterar saker i livet tycker jag mycket om. Och det här med tacksamhet är ju väl också något som vi glömmer bort. Är det för att det är fjantigt och något man gjorde i kyrkan för? Så tack.
Ja. I min värld så blir man ju bara väldigt mycket lyckligare själv om man ser vad man har hela tiden och inte bara ser framåt och allt man vill ha. Så jag skulle inte kalla mig kristen på något sätt, men jag tycker att det finns någonting där. I bönen, i att jag varje dag brukar gå igenom i huvudet och även på race och så här, att man så här, ja, men jag är tacksam för det här, det här och det här. Det behöver inte gå till överdrift, men att man påminner sig om allt fantastiskt man har. Lite då och då i alla fall.
Mm. Det känns som ordet för mig kan säkert, jag gillar ordet också, men jag kan tänka att det låter lite så här, jag är tacksam, det låter lite präktigt. Men och det är, det kan ju både vara ett ord som man vilar i, liksom att jag är tacksam och jag är nöjd, alltså tacksam, nöjd här, men också någonting som gör att man kan ta avstamp. Jag är så tacksam med den, liksom, där jag är och allt jag har, vilket gör att jag vågar göra saker, eller hur? Hur ser du på ordet? Är det liksom kickar igång dig eller är det liksom stanna?
Det är både och. Alltså det är ju basen, men det är också, har jag en trygg bas då kan jag göra vad som helst, då kan jag ju flyga. Mm. Så finns den där så då är det ju bara att flyga. Och skulle den inte finnas då behöver man göra någonting åt det.
Mm.
Så att hitta sin lilla tacksamhetsbas.
Mm. Vad är du tacksam för idag?
Att få vara här såklart.
Smickrar det där.
Ja. Nej, men det är så lätt. Jag tycker det låter präktigt när man landar i att man faktiskt är tacksam över att ens kropp fungerar och att ens barn är friska och ens sambo också är frisk och att man kommer gå hem till någon som kallar en mamma. Det är ju ingenting jag var 100 på att få uppleva. Det är inte så att jag...
Mm.
Men sådana små saker, att man ser det också då och då.
Mm.
Mm. Sen kan man flyga vidare och ha hur stora mål som helst.
Och det där är också en känsla som man kan behöva stanna upp för att liksom ge lite tid att tänka, att reflektera över att liksom, men gud vad bra jag har det. För att det är lätt att bara vara i jakten hela tiden. Och sen kan det igen vara en extern händelse som, alltså du vet, när någonting nästan händer, en olycka nästan händer och man bara, gud vad skönt att inte det hände och jag är så tacksam för att jag har allt det här. Men tänk om vi bara liksom själva kunde stanna upp lite då och då. Alltså jag tror att det skulle göra en enorm skillnad i samhället och på hur, ja, man tar avstamp och gör saker när man gör det i en ansats av att vara tacksam för det man har. Och inte, man gör till istället för att fly från någonting.
Mm. Och vi som har pratat mycket om hur viktigt det är med feedback. Det kan ju också vara för att uttrycka tacksamhet till de man jobbar med.
Ja.
Och de man har omkring sig, familj eller arbetskompisar. Tänker
det
man
faktiskt...
Kör.
Nej, jag skulle säga, jag tycker att det är helt fantastiskt när man berömmer människor, hur mycket mer man får dem göra. Det är klassiskt och det är kanske lite tråkigt, men det funkar fortfarande det här att berätta för folk när de gör någonting bra och berätta det med kärlek. Alltså att, vi är ju tillbaka på feedback då, men jag försöker ge mycket, mycket kärlek under dagen och då... och det ska alltid vara något, det ska kännas att Sofie menar det här, för annars ringer det och ger den här feedbacken. Och speciellt de här sura dagarna då man faktiskt vaknar lite sur, då brukar jag verkligen försöka säga, okej, vad ska vi göra för att vända den här dagen? Ju mer du ger, desto mer får du. Så då blir jag ju så här äcklig och går på bussen och bara, och så försöker jag hitta någonting där, att busschauffören körde bra eller har en snygg slips eller vad sjutton som helst. Mm. För att människor, man tänder en glimt i deras öga genom att säga något positivt. Mm. Och då, men man måste mena det.
Mm. Ja, det och det är på jobbet också. Ingenting och ger så mycket. Men det gäller att göra det. Alltså, ja. Du måste göra det första gången för att få den här kicken tillbaka och fortsätta. För det är nog många som fastnar i tanken, tror jag. Mm. Jag borde ha, eller ja.
Och du, det är det där, jag tänker mycket på det här med liksom det här Excel-bladet vi ska fylla med allting, vi pratar om livspusslet och det ska hinnas med saker. Och är det inte många gånger så att vi går och lägger oss med en massa missnöjdhet? Nej, men nu hann jag inte träna och kanske jag inte var tillräckligt uppmärksam mot barnen och lyssnade på dem. Och så är det väldigt mycket fokus på vad man inte. Men om man då vänder på det, egentligen bara så här förtydliga det du sa alldeles nyss, men om man då vänder på det istället och ser, men gud, vad har jag gjort idag som jag ska vara tacksam för? Eller så kanske jag bara kan vända mig om eftersom jag lever med någon och säga till honom att men du är en rätt bra figur. Alltså det där är väldigt bra att ta med sig.
Mm. Det tror jag också, för jag tror att det är, och det är väldigt många som inte riktigt tillåter sig själva, utan man vill ha den där lilla piskan på sig så att man imorgon blir bättre. Men jag tror att man blir mycket bättre dagen efter om man just så här, ja men idag fick jag det här gjort och jag gjorde det här och imorgon en ny dag och liksom börja om. Men man, ja, det krävs nog lite övning där för att vara snäll mot sig själv. Men jag tänker att oavsett vad man har för mål eller om man inte har mål eller hur man vill må, så är det här att vara snäll mot sig själv när man går och lägger sig och bekräfta sig själv och bekräfta den dagen man har haft och liksom avsluta den mentalt. Jag tror det är jätteviktigt för att må, ge förutsättningar att må bättre dagen efter.
Mm. Nu är vi inne på sömn också. Det är min favoritgrej. Ja. Men för att må bra arbetsliv och privatliv och träning. Jag har haft en tränare nu senaste året. Han har varit så här, ni ska registrera er sömn. Och ni ska ligga i sängen minst 9 timmar. Och jag är rika som jag har tränat med. Vi bara tittar på 9 timmar. Liksom. Mm. Men han bara, nej men ni behöver inte sova 9 timmar. Ni ska bara ligga i den där sängen 9 timmar. För det här är den närmsta doping som ni kommer för kroppen. Mm. Ni kommer vara friska. Träningen kommer att ge bättre effekt. Och jag vågar ju knappt säga det. Men jag har inte varit sjuk sen i november. Och jag försöker, det är klart jag inte alltid lyckas med exakt 9 timmar. Men jag siktar på det. Jag tror på sömn. Mm. Fasen vad man kan vara mycket gladare människa om man får sova bra.
Mm. Alltså sömn är ett kul tema. Det är ju inne nu. Och en massa kända personer som
sover.
Skriver om det. Som det ja. Vi har börjat sova i det här landet. Ja. Ja, vi kanske får återkomma till det. Men jag tänkte på en annan sak apropå balans. Ni två, Annie och Sofie, ni är båda träningsfigurer, förebilder, ni bloggar. Ni blandar båda det här med träning och mycket annat som har att göra med hälsan. Det här att ta det här ansvaret och veta att ni ibland inspirerar, men ibland också triggar känslor som, jag vet jag, avundsjuka eller så. Hur hanterar ni det?
Ja, då får jag börja. Ja, och då tänker jag faktiskt koppla till Instagramkontot. För där har jag också reflekterat över att de gångerna jag skriver typ att jag struntade i träningen, jag gick och köpte en bulle istället och la upp, du vet, mina fötter upp på soffkanten. Liksom, de bilderna får liksom mer likes än när jag liksom, vet ni vad, jag tog mig kragen och stack ut. Liksom, och det är nog för att, och den här kommentaren, vilken tur att du är mänsklig. Och det är samma där, jag kan också säga det där brandtalet du hade för en stund sedan. Ja, men jag har också 24 timmar, jag har också 2 barn, jag står också och diskar, och diskmaskinen har gått sönder dessutom, diskar jättemycket nu. Jag har också dem, men jag lägger inte, i alla fall inte alltid, upp det på Instagram, för jag vill ju lägga upp och inspirera. Det är inte alltid jag har en tanke bakom mina inlägg, men igår så har vi faktiskt gått till skolan, vilket tar betydligt längre tid. Delar jag upp en bild på, för jag vill verkligen lyfta fram att det tar längre tid, men det är så himla värt det, att vi får den stunden tillsammans på morgonen. Och så att ansvar, ja, men samtidigt så den här förståelsen att om jag tittar på Sofies Instagramkonto eller läser hennes blogg, så vet jag att jag har inte sett när hon har suttit och jobbat hundtimmar, när hon liksom torkar golvet hemma och det är liksom snabbmakaroner. Jag förstår ju att det finns more to it liksom än det jag ser. Och de här, jag vet inte, för avundsjuka, det är också svårt, för jag bara, herregud, man kämpar ju jättemycket själv, men jag har börjat reflektera mer över det. Inte lägga mer ansvar på mig själv, men reflektera över att jag tänker att det sitter några där ute som inte tänker att de ser hela bilden. Så att jag försöker ibland slänga in något, fast jag inte tycker att det ska behöva. Att ja, så här kan det också se ut. Liksom, här är mitt stökiga kök. Liksom. Men jag vill också egentligen, nu fotar inte jag lika bra som Sofie, men jag vill också egentligen inspirera till det här som jag själv strävar efter. Och det är inte ett stökigt kök. Och det är inte snabbmakaroner. Och det är inte kaos. Det bara är där och det släpar man med sig. Men så ser vardagen ut. Mm. Men jag blir jätteglad när jag får feedbacken att någon har börjat springa till jobbet. För att jag har försökt skriva massa inlägg om. Men kolla, det går. Och ni får tänka på det här. Tips på det här. Här är en bra rygga. Mm. Det går jag jättemycket igång på. För då tänker jag att det där är ju en hälsoförbättring. Och det är lite så här Rocky Power. Liksom så armen i luften. Bara, yeah, jag fixar det. Det vill jag inspirera till. Någonstans där. Ja, det var en lång utläggning.
Mm. Jag skriver bara under på den. Alltså. No, ja. Jag är medveten om att många ser det man gör. Men... ja, jag försöker vara den jag är liksom, och kunna svara på allting. Jag ljuger ju aldrig. Liksom, utan har jag lägger upp en bild så är det för att jag har gjort det där. Sen väljer jag att kanske inte lägga upp de makaronerna och korven. Då. Mm. Men ja. Det här, jag bara hakade fast. Min hjärna fastnade vid att ni gick till skolan. För jag älskar den. Jag brukar ofta när jag föreläser prata just om den här stunden. När man går till skolan med barnen. Och för att många frågar sig, ja, men hur... är du inte stressad? Alltså, så här, och det är ju extremt sällan jag känner mig stressad. I bemärkelsen att min puls går upp. Fallskärmshoppningen, nu hoppar jag här i mellanämnen igen. Men fallskärmshoppningen har ju lärt mig hur min kropp reagerar när jag är stressad. Och det är precis samma sätt när jag är på jobbet och har för mycket. Eller det är för mycket hemma. Alltså det är samma tecken i kroppen. Att andningen går upp och jag liksom tar mycket så här, ytterligare andning. Och har svårt att koncentrera mig på saker och så. Så att det här att vara i nuet hela tiden, att vara här och nu. När man går till skolan, att man inte tänker på sitt jobb eller sina Excel-ark eller vad det kan vara. Utan du är här och nu och du pratar med ditt barn. Och sen, när du väl har sagt hej då, då kan du koppla på jobb, Sofie. Men jag tycker fler borde öva på att stänga av och på. Mm. Att inte vara så, inte tro att man kan göra flera saker samtidigt utan... okej, nu är det här. Då är det 100% fokus det här. När du kommer hem så är det 100% fokus på att laga maten. Eller, och de facto faktiskt känna lukter och smaker och använda alla sinnena. För det är ju grunden till att inte vara stressad. Att man hela tiden tar en sak i taget. Mm. Och då är resan till skolan. När man får höra om alla tankar. Det är ju alltså, det är en av mina favoritstunder också. Mm. Och, ja, och den här man... när man lägger sig i sängen och läser. Åh, oh, I love it. Ja. Jag kommer sakna den när jag inte får läsa mer. Mm.
Nej, men och hur mycket bättre man mår när man testar och tar den här stunden. Och nu, om man inte har barn, det finns något annat man kan göra istället. Liksom. Men att man ångrar ju inte de stunderna. Utan man bara tänker, jag har inte tid med det. Och så tar man sig tiden. Och det gick ju jättebra. Liksom. Det var ju ingen som var arg för att man kom till jobbet liksom, en kvart eller en halvtimme senare. Utan, och som du säger, det händer mycket under de där stunderna. Oavsett om det är då att gå med sina barn eller att man... går någonstans istället för att liksom, ta bussen eller någonting. Och... jag kan säga, när jag lagar mat, då brukar jag försöka göra så 10 miljoner. För ibland är jag bara så här, okej, då är det tvätten, disken och allting samtidigt. Men man får ju välja sina stunder där man är här och nu. Och sen ibland kan man liksom multitaska. Men det ska ju inte vara i interaktioner med andra människor. För där behöver man, det går inte att vara både i telefon och liksom med andra. Så att, möten. Ja. Mm.
Mm. Och det här lilla, om man, att ta en ny väg till jobbet brukar jag ofta prata om. Eller ofta, men då och då. Att det ger så mycket för att man plötsligt öppnar upp alla sinnena och är där. Man bara färdas inte till jobbet utan man bara okej, jag kliver av här och så går jag den där gatan. En gata höger istället för rakt fram. Det är häftigt vad det föder. När man, och speciellt om man är kreativ, alltså jag har någonting där man behöver fundera i lite vidare banor. Det är bara gör något lite annorlunda så brukar det släppa liksom.
Jag tänkte precis säga det, om man är liksom fokuserad på sin prestation så är det just jättebra att ta sig tid och göra just sådana grejer där hjärnan liksom får göra någonting helt annat.
Mm. Jag tyckte det blev en ganska bra så här, hopknytning av den här säcken och jag tar med mig den här nattrutinen, ska jag försöka verkligen ta så här, tacksamhet. Vad har jag varit tacksam för innan jag går och lägger mig? Det var som en bra tidpunkt. Ja, och jag tycker fortfarande det är väldigt spännande. Jag skulle kunna prata mycket längre med er båda, men jag tror att vi ska runda av här. Tack Sofie, och tack för att du är en tröskelsänkare i tillvaron. Vi är väldigt glada för att ha dig här.
Mm. Tack.
Och tack.
Och ja, vi tänkte avrunda med att vi vill att ni redan nu ska boka in ett alldeles speciellt datum i kalendern. För som sagt, vi sa att det skulle bli en spännande höst. Och det handlar om nu, det är den 25 november. Då vill vi att ni bokar förmiddagen. För då tycker vi att ni ska komma till Stockholmsmässan och vara med i vår fantastiska seminarium om hur man gör hälsa på jobbet lönsamt, vilket ju är temat för vår podd. Och som ni har märkt så är det inte ett ämne utan flera ämnen. Mm. Det här är också starten på Allt för hälsan-mässan som man självklart också då kan passa på att gå på, eller hur, Boel?
Mm, absolut. Sen förmiddag för alla er som är intresserade av de här frågorna, och det ska vara jättekul att se er där, faktiskt få träffa, träffa några lyssnare på riktigt och diskutera med våra tunga panelmedlemmar. Ska vi nämna några namn?
Ja, vi har, om ni hörde vårt första avsnitt så har vi Jon Persson kommer.
Ja, just det, från Signy, Europas bästa arbetsgivare, bara den.
Mm.
Mm. Och så får vi Veronica Rörsgård från Skanska.
Mm. Årets HR-chef.
Yes.
Precis. Mm. Och så har vi Josefin Gren. Hon har varit med i podden, inte i person, men hennes fantastiska jobb med att öka hälsan med 300% på en hemtjänstenhet i Halmstad. Det har varit med i podden.
Snacka, visa praktiska resultat. Det ska bli jättekul att höra mer från henne. Mm. Och så har vi en framtida gäst också.
Mm. Johan Bok, som några kanske känner igen. Eftersom han är en väldigt duktig ledarskapskonsult.
Mm. Mm. Och det ska bli så kul. Så boka 25 november förmiddagen. Nästa gång ska vi prata om det snälla ledarskapet. Det är ett begrepp som vi har börjat höra talas om allt mer. Framförallt från Google som gjorde en undersökning och upptäckte att det här med snällhet var väldigt framgångsrikt. Och hur är man tydlig när man är snäll och inte snäll med sitt? Lite sådana frågor ska vi ställa till Patrik Westander från PR-byrån Westander som kommer att prata om det här nästa gång. Till dess hittar du oss på Facebook, LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Och så recensera oss gärna på iTunes. Tack för den här gången och tack till Agda Media för produktionen. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.